Vi fortsätter ju med Hebreerbrevet 4 och förra gången så tog vi upp den här sanningen om Guds ords avslöjande makt från kapitel 4, vers 12 och 13. Vi ska stiga in i nästa tema och vi fortsätter då med orden som lyder så här ifrån Hebreerbrevet 4 och 14. När vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Nu stiger vi in i ett av Hebreerbrevets absoluta huvudteman, Kristi himmelsfärd och Kristus som vår överste präst. Och det här är fantastiskt. Det är kanske därför man också förstår varför det heter just Hebreerbrevet. Det vänder sig till judiska läsare och har en avsikt att fånga de judiska temata. Förståelsen av prästämbetet i den judiska gudstjänsten och översteprästens funktion tjänar inte minst till den judiska befolkningens förståelse av vem Jesus är, men naturligtvis också vår förståelse när vi känner till den judiska bakgrunden. Man kan lära sig vem Jesus är och de funktioner han har i frälsningshistorien och återlösningen, inte minst genom att se på hans roll som överstepräst. Genom att förstå översteprästen i Gamla testamentet som en förebild på Kristus så kan vi få underbara insikter om honom. Och det här har varit ett känt tema i evangelisk kristendom så länge den har funnits. I Westminsters lilla katekes så beskrivs Kristus både som profet, präst och kung. Det här är kolossala bilder av Jesus som frälsare och medlare för det nya förbundets frälsning och välsignelse. Och i den här katekesen så besvaras den lilla frågan om Jesu prästerliga funktion så här. Fråga 25. På vilket sätt är Kristus präst? Svar. Som präst utgav sig Kristus själv en enda gång som ett offer i vårt ställe för att gottgöra den gudomliga rättvisan och försona oss med Gud. Och han fortsätter i ständig förbön för oss. Här har vi offraren, offret och den som fortsätter i ständig förbön för oss i själva gudomen. Så beskrivs Jesus som den ultimate överste prästen. Så i förebildernas eller skuggbildernas värld, alltså det gamla testamentets offergudstjänst med sin höjdpunkt i den stora försoningsdagen Jom Kippur, så hade överste prästen en avgörande betydelse och funktion. Han hade nämligen Guds mandat och smörjelse, alltså bild på den helige ande, och kunde därför representera hela sitt folk inför Gud. Och om vi nu tittar in i detta så kan vi se att som ett tecken på sitt representantskap så bar översteprästen en väst eller en sköld utanpå sin hellånga dräkt med 12 inbroderade ädelstenar. En för var och en av Israels stammar. Översteprästen bar bokstavligen tyngden från sitt folk på sitt bröst när han steg fram inför Gud bakom förhänget i det allra heligaste inne i helgedomen. Och när han hade kommit in dit så tog han av ett felfritt offerlams blod och stänkte på altaret. Och det var en symbol för att lammets liv och blod skulle kompensera allt det liv och blod som folket borde ha betalat med för sina synder mot en helig Gud. När så försoningsblodet var stängt på altaret återvände prästen ut på gården utanför den innersta helgedomen. Och traditionen säger att som ett tecken på att folkets synder var symboliskt försonade så träffade solens strålar de 12 ädelstenarna så att de gnistrade av Guds renhet och härligheten ifrån översteprästens bröstsköld. Förstår du nu varför Jesus kallas vår överstepräst? Han bar in våra synder. Och han kom ut med oss på sitt hjärta. Och vi får stråla av renhet i den helige ande. Det som är helt unikt för Jesus som överstepräst och som ger oss kolossalt övertygande indikationer på hans tvåfaldiga natur, det är att han både är offret och den som bär fram offret. Han bär fram sig själv som ett fullkomligt och slutgiltigt offer för sitt folks synder. I första Petrus brev 2:24 kan vi läsa: han bar våra synder i sin kropp upp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår är ni helade. Och Isaac Watts, han skriver: vår höge präst, vi ser dig vackla med våra namn uppe på ditt bröst. Vid örtagårdens bleka fackla våndas, ängslas du förutan tröst. Gråtande står änglars skara, ser skaparen ta vår synd på sig. Skall ej ditt hjärta ödmjukt vara, då du förstår, det var för dig. I översteprästens återkomst från offeraltaret kan vi se bilden av Jesu uppståndelse från de döda. Han kommer ut ur graven och prästen kommer ut ur det allra heligaste, där försoningen skett. Och i de strålande ädelstenarna i bröstskölden kan vi se ett försonat och renat Guds folk som lyser av Guds ljus, den helige ande. Och vi påminner oss om versen: när vi nu har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son. I dessa underbara rader ser vi en stor anledning till att vi firar Kristi himmelsfärdsdag. Kristi himmelsfärd var ett viktigt led i Guds återlösningsstrategi för sitt folk. Jesus gick nämligen in i himlen som vår överste präst för att göra en evig förbönstjänst för sitt folk inför fadern på tronen vid hans högra sida. Romarbrevet förklarar varför Jesus for till himlen. Romarbrevet 8:33. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Det finns nästan ingen som talar så mycket om betydelsen av Kristi himmelsfärd som Hebreerbrevets författare. Lyssna bara på dessa citat från kapitel 3 till kapitel 10. Det här är alltså ett axplock ur dessa kapitel. Lyssna. Därför ni heliga bröder, som fått del av en himmelsk kallelse, se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Vi har en stor överste präst som har stigit upp genom himlarna. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten, dit Jesus för vår skull gick in och öppnade vägen för oss när han blev överste präst för evigt. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom, eftersom han alltid lever för att be för dem. Det var en sådan överste präst vi behövde, en som är helig, oskyldig, obefläckad, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han gick nu in i själva himlen för att nu träda fram inför Guds ansikte för vår skull. Ni hör vad mäktigt det blir när man läser dessa ord tillsammans. Så, Kristi himmelsfärd är vår stora överste prästs resa till det eviga bönemötet där han ska vara förespråkare för sitt folk i all oändlig tid. I själva gudomen finns efter Herrens död och uppståndelse från denna stund en ständig påminnelse om att alla som tillhör Kristus är försonade med sin skapare och far för all framtid. Ära halleluja! Så fortsätter vår vers: låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Helt enkelt, när vi nu vet detta så är det lätt att bekänna Jesus som vår enda medlare och vår bästa vän. Och sann kristen tro är en bekännande tro. Har man inte en bekännande tro har man ingen frälsande tro. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så kommer den här versen. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt liksom vi, fast utan synd. En av storheterna med inkarnationen, alltså människoblivandet, att Gud blev människa, är att vi skyddas från en föreställning om Gud som bara transcendent, bara upphöjd över tid och rum. Vi får nu förstå att han också är immanent, alltså att han är personlig och nära. Det där är två sådana där tjusiga uttryck, transcendent, upphöjd över tid och rum, immanent, personlig och nära i tid och rum. Möjligtvis kan det vara så att författaren här vill motverka en alltför abstrakt syn på den himmelsfarne Kristus genom att påminna läsarna om att han burit fram själva den mänskliga naturen i förhärligat tillstånd ända in i gudomen. Och att Kristus, som är både Gud och människa, fortfarande är den personliga, påtagliga vännen och medvandraren. Och det är klart, bilden av en monark som inte har någon känsla för eller upplevelse av att vara en, så att säga, vanlig människa, utan förståelse, utan empati, utan erfarenhet av människans vardag, är inte särskilt tilltalande. De halvgudar som hyllas i mänskliga imperier glorifieras och idealiseras ofta till en sorts upphöjda väsen och inbjuder till farlig verklighetsflykt. Och det kan gälla för pop- och underhållningsidolerna också. I Kristus ser vi det rakt motsatta. En som inte behöver vår beundran för att bli den främste, utan som i och av sig själv redan är det, men som samtidigt i ödmjukaste förkrosselse, i djupaste ödmjukhet, erfarit och upplevt vad det är att vara människa och utstå all den prövning, all den smärta och all den förlust som det innebär att leva på denna jord. Hör du, Kristus låter oss aldrig fly vår verklighet. Han tar hand om den. Fjellstedt skriver här i sin kommentar: Även vår frälsare själv kunde i sin mänskliga natur frestas av djävulen och känna trötthet och svaghet, sorg och bedrövelse, hunger och törst, samt lida och dö. Därför kan han av egen erfarenhet, såväl som av sin eviga kärlek, känna medlidande med oss, på djupet ha medkänsla med oss i all vår svaghet. Ty fastän han själv ingen synd hade, så har han erfarit vad det är att frestas och lida. Han hade alldeles ingen synd i sin natur. Han var fullkomligt fri från varje syndig böjelse. Men av frestaren blev han anfallen med vida svårare frestelser än någon människa erfarit. Så mycket mer vill han därför visa medlidande med Guds barn i deras frestelser, eftersom de i sitt inre plågas också av en fördärvad natur. Så Jesus förstår allt det vi går igenom på ett djupare sätt än någon annan. Även om han själv inte hade en fördärvad natur, så kan han känna hur det känns när man torteras både utifrån och inifrån av frestelser. Och så kommer den sista versen som vi stannar inför. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Och här skriver Fjellstedt så här: vi har all orsak att med förtröstan och med all frimodighet nalkas honom med bön och åkallan. Ty hans tron är en nådatron Ja, han själv är nådastolen över förbundets ark som täcker över den som står anklagad inför lagen. Borttar vår syndaskuld och gör oss till Guds förbundsfolk. Vi får av honom barmhärtighet, nåd och hjälp då vi söker den. Vilken nåd och hjälp vi än behöver. Han har lovat, den som kommer till mig ska jag inte kasta ut. Här kan man fundera på lite varför författaren skriver att vi finner nåd till hjälp och inte bara hjälp. Kanske det är så att vi får nåden att hitta lösningar som blir till hjälp. Så att nåden är övernaturlig, men hjälpen är högst naturlig. Nåden att finna rätt läkare, nåden att finna rätt lösning. Ja, man kan fundera på det här. Vi finner nåd till hjälp i rätt tid. Lägg märke till att det är till Kristus vi ska komma för att få barmhärtighet. Så den här versen gör det också klart för oss att vi lika väl kan tilltala Jesus som fadern i vår bön. Här är vi prisade för dessa mäktiga ord. Lägg dem på våra hjärtan. Etsa in dem i oss. Och låt oss alltid leva med dem, i dem och av dem. I Jesu namn. Amen.